Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Tillbaka till MMA-podden. Nu är det dags för veckans del 2. Vi kommer att avhandla Wolf Fighting Promotion som vi testar på lördags i Halmstad. Vi hade ett gäng fighter där och vi hade även dig, Sebastian Mellomartins. Du var på plats, du kommenterade. Hur var känslan och stämningen i lokalen när ni drog igång?
Ja, det var jättebra stämning. Om det är någonting som de verkligen har lyckats fixa så på Wolf så är det att se till att matchmaker så att folk från närheten kommer till, så att liksom trogna och lokala fans kan ta sig dit från närliggande områden och från Halmstad själv, från Halmstad i sig också. Och fan vilka bra fans, vilken bra stämning. Folk var verkligen där för att heja liksom, och det märktes. Och ja, det var en underbar känsla. Jag kan säga att det faktiskt hjälpte mig också, som inte hade de energinivåerna jag brukar, att lyfta mig själv liksom. Så jag vill också tacka fansen för att ni hjälpte mig att göra ett bättre jobb också. Mm.
Nej, det var väldigt kul att se. Jag kollade på det hemifrån och det var ju en blandad gala vad gäller just proffs och amatörer. Jag har inte alla namnen i huvudet, men jag vet att du har det. Vilka matcher var det för dig som stack ut bland amatörerna?
Så bland amatörerna, jag skulle säga att Joel Jensen var imponerande. Eller jag tyckte både Joel Jensen och Wahid Yara gjorde bra av sig, för att det hade sålts lite grann som typ striker mot grappler. Jag tyckte Yara, som var lite mer grapplerna, de såg faktiskt bra ut på fötterna. Och Jensen, han avslutade på marken med en darkstroke från en position som inte alltid är den enklaste. Så hatten av till båda där som ändå gjorde en hel del imponerande. Sherif Rahimi också, som hoppade in på kort notis mot Linus Johansson och vann på TKO i andra ronden. Han såg bra, stabil, kraftig ut. Och sen jag uppskattade också att han tog en liten tid att ägna sig i vinstintervjun till det hemska terrorattentatet som hade hänt i Afghanistan, och lyfte också liksom rörelsen i Iran som hände, och liksom sa det här med, vad var det typ, vi måste ställa oss tillsammans för att stödja våra kvinnor och någonting sånt. Det fick en stor reaktion, just också för att min tjej och hennes syster och sådär var där också på plats. De är också en del av den utsatta minoriteten som attackerades i Afghanistan. Jag vet att de verkligen uppskattade det också. Så väldigt fint att se det. Vilka mer? William Svärd, fan, alltså den enda matchen som gick utan ljud och där han egentligen verkligen hade mycket att säga efteråt. Det var så himla tragiskt, men wow, han såg riktigt stabil ut, William Svärd. Avslutade ground and pound den där ronden. Men kanske den mest imponerande ändå, får man ändå säga, All-Stars Sevan Madengian, som toknockade Tobias Seger. Och Tobias Seger, för de som kanske känner till honom innan, han har en av de konstigaste, avigaste stilarna i Sverige, punkt slut, oavsett viktklass. Omöjligt rörelsemönster att läsa av och planera för, men fan, Sevan var riktigt vass. Avslutade lite över en minut in i första ronden på brutal knockout. Så jag skulle säga att det är de bubblarna på underkortet som stack ut för mig.
Ja. Men jag tycker det är roligt med den här typen av galor också, där folk som kanske inte följer amatörligorna får en möjlighet att se den här, ja, men de fightersarna som är, alltså våra framtida proffs. Och det är kul att få följa på den resan där de är nu och se hur de kommer att ta sig upp och hela den biten. Alltså Ja, men det är väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Vi måste ju, jag vet inte om jag hoppar händelserna i förväg här, men eller vi gör så här, vi jobbar oss från huvudkortet uppåt och neråt. David Jakobsson möter ju sin motståndare Dimitrov. Slut väldigt snabbt, heel hook, satte den blixtsnabbt. Det roligaste med den här matchen måste jag nog säga just Dimitrovs val av shorts. Just att han väljer att gå in med Venoms UFC-shorts. Det kändes nästan som att han så här vill ge den mentala känslan att han är en för detta UFC-fighter. Jag tycker det var jätteroligt. Jag vet inte varför, men jag fastnade så mycket vid det. Varför har han de här shortsen där det står UFC på? Var det någonting du tänkte på själv eller var det bara jag som satt där och drömde?
Jo, jag tänkte lite på det också. Men det kanske hjälper honom att få fler matcher, vad vet jag. Han var stark som fan. Alltså, jag tror att de som kände till han visste att han är som absolut farligast i första ronden, i synnerhet första halvan av första ronden. Det fick man se. Alltså, fan, han slängde, alltså, fick riktigt så intensiva nedtagningar mot David. Men sen skedde till David som avslutade den här killen just i den andra killen när han är som mest farlig. Så snyggt jobbat där, David. Precis det han behövde, liksom en snabb, ett snabbt avslut liksom, för att jag kan tänka mig att han har varit nära på för hjärtinfarkt flera gånger under fight week, vet att det var en del saker som gick snett och sådär i planeringen, och så ska han försöka fighta samtidigt som han hanterar det. Jag vet inte hur han klarade av det där och fortfarande har hår kvar på huvudet, men ja, hatten av till David Jakobsson.
Det kallas peruk, men annars var det bra tänkt.
Ja, precis. En helt bra peruk i så fall.
Nej, men jag håller med. Alltså, jag förstår inte heller om han pallar, men han tog ju upp det lite. Att, ja, det är ju nästan så att man mår lite illa hela tiden med tanke på vad man gör, att man ska arrangera en gala och hela den biten. Så ja, tufft jobbat. Matchen som skulle endast vara en rond gick tiden ut. Jag hörde dig i kommenteringen. Det här var inte det jag hade räknat med. Och det var inte det, tror jag, för någon. Jag tror att alla satt där och tänkte, men vad händer? Hur kommer det sig att den här matchen just nu bara fortsätter att rulla? Jag blev förvånad. Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Jag vet inte om det här var så här att Kevin Mungie ville bevisa någonting för sig själv, eller att vi bara blev förblindade av dem. Han gått en eller två matcher?
Detta var hans andra proffs.
Precis, det var andra. Och första var också på Wolf, eller hur?
Nej, det var en amatörmatch som var på Wolf. Så han gick sin proffsmatch på UAE Warriors. Det var då han blev ganska brutalt knockad.
Okej. Yes. Nej, men jag vände. Var roligt att se ändå att han tog ner det till marken, valde att vara där. Kanske inte blev den mest underhållande matchen. Vi satt ju såklart då, eller jag tror att alla förväntade sig att det skulle bli en sån här klassisk stand and bang. Men ändå smart på något sätt att också visa, att ta ner det dit och ställa till problem för sin motståndare där han ändå skulle kanske vara den som hade en viss fördel och sådär. Var det någonting speciellt som överraskade just dig i valet?
Ja, så det var väl det att han... Det är ju lätt att sälja in han som en intensiv striker, vilket han är såklart. Det såg vi bevis på mot Ola Nilsson på Wolf 3. Men han visar att han är en komplett fighter. Och sen samtidigt, jag tyckte Meddy som liksom brunt bälte i BJJ, som jag mest inte känner till mycket om alls egentligen. Visste bara att han var en bra grappler. Han verkade vilja hålla det på fötterna en del också. Jag är ju faktiskt intresserad av att se Meddy också framöver. Alltså, svensk tungvikt har blivit väldigt, väldigt spännande. För får man ändå säga, det är många bubblare på väg upp. Alltså, Robin Larsson, Johnny Andersson, Wesley D'Souza från Malmö. Liksom det, helt plötsligt har svensk tungvikt blivit väldigt befolkad. Så jag tyckte att Meddy förtjänar lite av en eloge där också, men i helhet en väldigt komplett, en väldigt smart och en väldigt stark prestation från Kevin Mungie. Som du säger, kanske inte den mest underhållande matchen under hela galan, men han var nära på att avsluta tredje ronden, kändes det som. Alltså, domaren tittade väldigt, väldigt nära där ett litet tag, och jag tror att, jag vet inte om Mungie själv fattade hur nära han var på att avsluta där i tredje. Alltså, hade han fått in lite längre slagsekvens där på marken, så hade det nog stoppats. Men han fick en välbehövd vinst. Och ska bli väldigt spännande att se var, ja, var han tar sig efter detta. Liksom, var, om man väljer att stanna kvar i Sverige lite grann. Eller ja, vad tanken är. Men det finns många, många matcher för honom här.
Ja, vidare hade vi då Josef Alisobeidi som besegrade Oscar Karlsson. Det var ett enhälligt domslut då. Och det var också en sån här A-klass match. Var det något speciellt som stack ut i den matchen, tycker du?
Alltså bara båda två hjärtan. Alltså Oscar Karlsson, det står synd för han är 0-3 i Wolf just nu. Men fan, han levererar underhållning varje gång. Verkligen varje gång. Sjukt rolig fighter att se på. Jag tyckte en sak som jag la märke till och som jag sa i kommenteringen också var att jag tyckte ibland att han höll sig i fel distans. Att han höll sig i en distans där han kunde bli träffad. Och det hade potentiellt kunnat se väldigt annorlunda ut om han hade bemästrat distansen lite mer. Men Josef Alzebedi, som jag inte alls kände till sen tidigare, fan, underhållande fighting-stil, underhållande striker liksom. Hade ett fint meddelande också efteråt om att typ är vi alla tillsammans i fighting oavsett vem man hejar på, någonting sånt där liksom. Ja, enligt mig fight of the night, just så, det svängde fram och tillbaks. Karlsson träffade fint, Zubeidi träffade fint, båda två såg ut och blev lite skakade eller åtminstone träffade hårt fram och tillbaks. Så ja, väldigt, väldigt rolig match.
Sen hade vi då Sebastian Karlsson mot David Adams. Det var en submission i första ronden där, giljotin som han satte. Det är kul att se de här första rondsavsluten som också lyckas komma på de här galerna. Och det här var ju en proffsmatch. Det var ju som sagt, det var rätt blandat på det här kortet med vad som var proffs och vad som var de så kallade A-klassmatcherna då. Men vad är skillnaden egentligen på en A-klassmatch för de som inte vet om någonting som är proffs?
Så A-klass är ju liksom den högsta nivån av amatör. Det är större handskar, det är benskydd, det är 3 minuters ronder istället för 5 minuters ronder. Och det är vissa saker man inte får lov att göra, som till exempel knä mot huvudet, inga armbågar. Och även armbågar måste man få tillstånd om som proffs i Sverige. Och det är lite annorlunda kriterier. Det är inte enbart fokus på skada på det sättet. Det är också lite grann om utförning av teknik. Och sen så är det ofta så att domaren kliver emellan lite tidigare. Att det är en amatör. Det handlar inte om att, för att citera Stefan Rummer, det handlar inte om att samla på sig hjärnskakningar, det handlar om att samla på sig erfarenhet. Så det är väl de största skillnaderna. Men alltså svensk A-klass håller väldigt, väldigt hög nivå som är så lik proffs det kan bli. Men det är bara ett utmärkt sätt för fighters att få erfarenhet.
Ja, det är ju fint att det finns nu om man jämför med förr, då det bara var antingen gick du shoto-match och sen hoppar över till proffs direkt. Det fanns inte så många mellanlägen. Men nu har de ju möjlighet också, tack vare de här galerna så kan de jobba upp sin erfarenhet och ändå få känna på den typen av strålkastarljus och fightas på lite större event. FCR har ju också haft det här att de har mixat in de här matcherna. Jag tycker det är jättebra att fighters verkligen får den här möjligheten och får prova på riktigt innan det blir på riktigt, om man säger så.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, verkligen.
Vi har en till knock i A-klass och det var då Delgar Quasso som besegrade Dennis Frenberg, och det här var då i rond 2 som han fick till det. Så det var avslutningsrikt på huvudkortet, får man ändå säga.
Alltså, jag tycker Wolves huvudkort levererar alltid, alltså hela kortet tycker jag levererar, men huvudkorten i synnerhet levererar verkligen den här huvudkortskänslan. Mm. Och detta var ett utmärkt sätt att inleda det på. Dennis Fränberg, någon som jag homies med också. Lite synd att se han förlora, men han tog allting otroligt bra. Jag tyckte han inledde väldigt fint, stora slams liksom. Han är en väldigt underhållande fighter som ger sig, alltså som fightas in i det sista. Det såg man där också. Samtidigt Deldar Casso, som för mig var lite av en doldis, men som verkligen trädde fram på imponerande sätt, höll lugnet. Alltså vissa när de blev så där tungt slammade och liksom snabbt bankade lite på marken, de kan bli lite defensiva ibland, men jag tyckte det var verkligen inte fallet för Casso, som verkligen alltså var cool, lugn och hittade flytet snabbt igen. Var snäppet vassare på fötterna, slog snäppet hårdare. Alltså jag tror Deldar Casso kan gå väldigt, väldigt långt. Och för Fränberg, det är bara tillbaks på hästen. Liksom, you win some, you lose some, så enkelt är det, det. Och jag ser fram emot att se båda två snart igen.
Ja, nej men verkligen. Det ska bli otroligt kul. Har du hunnit pratat något med, har du pratat något med David efter galan?
Inte så mycket efteråt. Det var ganska snabbt att dra till Max och käka och sen hem och däcka, för jag var så trött. Jag stack inte på efterfesten. Men jag träffade David på hotellet morgonen efter vid frukostbuffén. Och för övrigt, jag måste bara säga, fan vad skönt det var att vara på ett riktigt nice hotell efter att ha varit på det jävla fängelsehålan i Italien. Vi snackade lite grann. Han mådde bra, liksom han var väl nöjd med det mesta. Såklart det finns ju lite saker som det med ljudet, var ju liksom ett tyst brandlarm som gick mitt i, och jag kan bara tänka mig vilken stress det gav honom. Han höll på typ precis komma in i arenan när det hände. Jag bara, fy fan, jag kan bara föreställa mig vilket kaos det måste varit i ditt huvud. Men jag tyckte han hanterade det väldigt bra. Jag vet inte hur sugen han är på att köra promoter main event grejen igen. Jag tror inte han är så sugen på det faktiskt.
Nej.
Men han har ju en gala 10 december i Kalmar som kommer bli väldigt kul. Som jag tror kan ha ett väldigt roligt matchkort. 3-4 galor nästa år. Och ja, i helhet, alltså, jag älskar att David och Wolf, de vet vad de gör, de vet vad de vill göra och de håller sig till det. Liksom, de har inte ambitioner om att konkurrera med FCR och Superior och så på det sättet. De kör deras egna plattform, deras egna koncept och rullar på ett smidigt sätt där både fighters, fans, medier, alla inblandade bara gillar det. Och sen, hur kan man inte gilla David Jakobsson? Han är fan pound for pound sötast i svensk MMA. Alltså det är... Ja, det är bara nöje att jobba med också för den delen. Alltså riktigt, riktigt snällis, och ja, det var ett sant nöje.
Mm, han är den där klassiska boy next door.
Ja, verkligen.
Nej, men jag kan inte mer än hålla med. Jag tycker det är väldigt bra att de gör de här galorna. Jag förstår om man kanske inte väljer att köra main event nästa gången på galan man ska hålla i. Jag tror det är mycket huvudvärk under tiden, och det tar ju också bort väldigt mycket från sin egen prestation. Men alltså all cred för att han pallar göra det. Men jag tror det är bättre att kanske göra en gala och fightas någon annanstans, så får han ändå lite kanske så här headspace däremellan i allt det här. Men roligt att de satsar. Kul att de ska köra i Kalmar igen. Kul att det är mer på G, att det kommer fler galor nästa år. Vi får ju se bara hur den här organisationen växer, för jag tycker ändå att det är helt rätt sätt att påbörja den här typen av resa på också. Så får vi se var de landar i slutändan. Jag vill slänga in, jag känner bara att vi har lite tid att fylla ut, så att vi inte bjuder på ett så här 15 minuters avsnitt. Så det kommer en liten så här kurvboll kanske. Men jag tror att du är rätt redo på den här ändå. Jag skulle ju ha gjort ett avsnitt förra veckan, och jag ber så hemskt mycket för att det inte blev någonting. Men jag har bara haft fullt upp med väldigt mycket. Men jag vill att vi bara pratar lite snabbt om José Aldo. José Aldo har ju pensionerat sig relativt nyligen. Han sa till Merad Walishvili direkt efter matchen att det är klart, det här är över nu, nu går jag vidare, och det stämde. Han klev åt sidan. Jag tror att han hade någon match kvar på kontraktet, men att UFC släppte honom, de frigjorde honom från det. Han har varit i organisationen i många år, han har varit väldigt länge i UFC, han har varit där i 11 år. Han kom till UFC från VSC 31 april, han mötte Mark Hominick. Och sen efter det så gick han på en fantastisk segersvit och hade redan ett gäng vinster. Jag tror han var obesegrad i nästan 10 år fram till att han då mötte Conor McGregor. Förlust 13 sekunder in, en match som påverkade honom jättemycket. Man såg verkligen hur tuff den förlusten var med tanke på hela deras uppbyggnad och hur McGregor hade kripit under huden på dem. På honom. Sen vinner han mot Frankie Edgar, förlorar 2 gånger mot Max Holloway, vinner sen mot Jeremy Stevens, Renato Carneiro, avslutar båda 2. Sen är det förlust, Volkanovski, Moraes, Peter Jan. Sen vinner han mot Vera, Munoz, Rob Font och sen förlorar han då mot Dualishvili för att avrunda det. Men The King of Rio har haft en lång, lång gedigen karriär. Började som proffs den 10 augusti 2004. Jag tror han raddade upp cirka 7-8 stycken vinster, sen förlorade han mot Luis Acevedo 2005. Men sen höll han sig obesegrad i 10 år fram till Conor McGregor 2015. Slutet på året den 12 december. Vad är dina så här, har du något specifikt minne om liksom, din syn på José Aldo?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är svårt att inte tänka just när han knockar Chad Mendes i Rio och hoppar ut i publiken och omfamnas. Och jag tror att vid det tillfället, alltså såklart, jag känner ju till Aldo givetvis vid det tillfället. Jag tror inte jag hade börjat jobba för MMA-nytt än vid det läget. Tror jag inte i alla fall. För det var tidigt på 2012, men Jag fattade där och då att liksom, okej, detta är någonting väldigt, väldigt stort. Och sen alltså hans karriär i WEC som var fantastisk. Alltså jag skulle säga att han gjorde väldigt, väldigt mycket för inte bara fjärdevikt men för de lättare viktklasserna i helhet. Alltså han byggde ju upp den här vinstsviten i WEC som Anderson Silva, alltså motsvarigheten till vad Anderson Silva hade i UFC:s mellanviktsdivision. Och sen så kom liksom vinsterna mot Frankie Edgar, och sen för övrigt jag skulle säga att den andra, alltså rematchen mot Chad Mendes, en av de mest förbisedda och av någon anledning bortglömda titelmatcherna i UFC:s historia. Den matchen är fantastisk. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Väldigt underhållande, väldigt svängig. Om ni vill ha någonting att kolla på Fight Pass, kolla den matchen om ni inte minns den eller inte har sett den, för att det är en riktig rökare det där. Det är lite komplicerat ibland att prata om José Aldos legat liksom på det sättet. Är han den bästa fjärdeviktaren genom tiderna? Kanske, alltså det är svårt att säga, för att problemet är att på något sätt så överskuggas lite av det han åstadkom av några av hans förluster. Conor-förlusten är såklart väldigt, väldigt tuff, men jag tycker inte man kan kalla Conor McGregor den bästa fjärdeviktaren genom tiderna, för att han var inte i fjärdevikts, alltså de allra bästa McGregor-vinsterna i fjärdevikt kan man räkna på en hand liksom. Det är Aldo, det är Mendes. Och det är Holloway, men det var Holloway innan han var Holloway. Och Holloway som tog matchen på kort notis och sådär. Så det är lite komplicerat. Men jag tycker att utan tvekan en av de allra bästa genom, alltså topp 10 i världen genom tiderna, utan tvekan. Några beslut som kanske kunde gjorts lite annorlunda. Det var synd att matchen mot Moraes slutade i kontroversiell förlust och sådär, men man kan inte riktigt hitta någonting ont att säga om Aldo. Alltså till och med Conor McGregor som hade den beefen med han har gått, liksom verkligen gått till hans försvar i varenda avseende. Och det säger ju ganska mycket, för att vad fan, Conor McGregor beefar med allt och alla. Har ni sett hans beef med Michael Bisping nu på Twitter? Alltså det är helt onödigt, jag fattar inte ens var det kommer ifrån. Men om till och med McGregor, alltså dagens McGregor, det här lite mörka post-Cox McGregor, och till och med han verkligen tar till Team Aldo, då säger det en hel del. Och den vänsterkroken mot kroppen på, mot Jeremy Stevens. Uff, vackert, det där är konst. Ja. Så ett en fantastisk karriär. Brasiliansk legend. En av de allra bästa som någonsin gjort det. Jag kanske skulle lägga Max Holloway som bästa fjärdevikt. Eller, fast Volkanovski har nog... alltså den debatten är så svår. Den kan nog föras i en timme. Ja. Men... Jag kommer minnas Jose Aldo väldigt, väldigt fint. Och, men för mig så är det nog den där första vinsten mot Mendes som sticker ut som det som definierade hans legat för mig.
Mitt minne, jag har sett honom i flera år, men mitt minne om honom är nog väldigt starkt just utanför hans egna matcher. Och det var mer att när jag väl började jobba med MMA på Kimura, och det var 2009, och jag skulle... var annonser uppe på Battle of Botnia i Umeå, Tor Trängs organisation, som nu inte har hållit evenemang väldigt, väldigt länge. Men då frågade jag många fighters där, det här var kanske 2010 eller 2011, saksamma, men jag frågade så här: vilken fighter ser du upp till? Vilken fighter inspirerar dig? Alla som jag frågade hade José Aldo. Jag vill slåss som José Aldo. Jag vill bli som José Aldo. Och det säger också någonting att på den tiden var han en fighter som, bortsett från viktklassen som de här människorna fightades i, så hade alla som stor respekt för José Aldo, vem han var och vad han gjorde. Och just under VC-eran, alltså den här killen avslutade folk. Det är många avslut på rad. Det var bara han och Faber som gick tiden ut i VC. Resten var alla avslut, och då får vi inte glömma heller att Faber åkte på så mycket low kicks att han fick gå med kryckor en lång tid efter. Så, och Faber var ju också, han var ju liksom en top dog på den tiden, det var bara att Aldo var lite bättre som gjorde att Faber inte nådde fram riktigt då på det sättet. Men otroligt, jag menar, bara att han har fightats mot Mike Brown är ju rätt sjukt egentligen, och jag tror att Mike Brown klingar för en del utav det, och det är en av coacherna på American Top Team. Killen med rött hår. Ginger med rött hår och skägg. Det är Mike Brown. Han som alltid är i ringhörnan på Joanna Jędrzejczyk och gäng andra fighters som är. De två gick match och Aldo avslutade honom 2009 med slag i rond 2. Alltså det är en otrolig karriär, och jag tror också just när du lyfter det här med McGregor så tänker jag att McGregor i sig, han vet... En legendar, och han vet att Aldo är en sån, och jag tror också att McGregor fattar hur mycket hans karriär byggdes på den matchen och den vinsten, och jag tror att då, jag tycker att det är rätt av McGregor där på något sätt att ändå behandla José Aldo med en form av ödmjukhet, att så här, jag vet vad jag uppnådde genom att besegra dig, och inte behöva strö salt i de såren, utan bara ta till försvar för Aldo. Jag tycker det är fint att han ändå gör det med tanke på hur han beter sig mot andra människor. Men, jag tycker det är bra också på något sätt av Aldo att nu åkte han på den här förlusten och han kände bara att det är klart. Så här, jag har uppnått mitt och min tid är nog över. Jag pallar inte börja om igen. Jag pallar inte rada upp 4 vinster igen för att göra mig rättfärdiga till en eventuell titelchans, utan jag är 36 år idag. Jag har gjort mitt, jag har ett arv. Visst, det är 31 vinster, det är 8 förluster, och i princip alla de förlusterna är ju efter Conor McGregor-vinsten. Efter att Conor McGregor-förlusten, får man ju säga. Det är ändå 7 stycken förluster på den tiden. Så jag menar, innan det så hade han en enda förlust. Men det är så. Saker förändras i gamet, och det är där vi då kan prata egentligen flera dagar om det här. Vem är egentligen det bästa? Och jag tror att det är först när MMA är slut som man kommer kunna titta tillbaka och tänka sig, okay, vem var egentligen den bästa? Och stilen förändras från år till år, eller mellan visst antal år så har det förändrats. Och för mig just nu så är det nog Volkanovski. Men man vet aldrig, hur hade Aldo varit om han kom in idag och blev den fighten han blev? Man vet aldrig, man kan leka med den här tanken i all oändlighet. Men fantastisk karriär till José Aldo, det är verkligen så vi får summera det. Och enligt mig helt rätt beslut att kliva åt sidan nu på det sättet han gör och satsar på annat, satsar på familj och entreprenörskapet och alla andra karriärer som han bedriver utanför MMA. Och jag tror att vi kommer se honom i buren också som coach till fighters. Det skulle inte förvåna mig.
Oh ja, jag kan tänka mig att han kommer bli en fantastisk thaiboxningscoach, och just thaiboxning för MMA också. Hans sätt att checka bensparkar, hans egna bensparkar offensivt också, liksom Det finns så mycket, alltså någon som är en bättre tekniker än jag hade kunnat liksom göra flera timmar långa dokumentärer om hur hans striking har varit så effektiv i MMA och sånt. Och ja, verkligen. Han har förtjänat tid med familjen. Jag vet att han har en hamburgerkedja i Brasilien. Hoppas det går jättebra. Det heter typ Aldo Burger eller någonting sånt, tror jag. Men ja, alltså han har förtjänat allt gott som har kommit sin väg. Han är en av de riktiga good guys. Så där, som aldrig hade någonting dåligt att säga om någon. Alltså gick aldrig över någon gräns. Han levererade hela tiden för UFC. Han missade väl aldrig vikten heller, vill jag minnas. Mm. Även om han ibland hade svårt att klara vikten. Mm. Visst är det så att han hade svårt många gånger, men jag för mig han aldrig missade vikten.
Nej, jag tror inte heller. Jag tror inte heller att han missade vikten.
Ja, alltså, snacka om någon som gav sitt allt för MMA. Just det, fan, som jag glömde. En till sekvens som alltid kommer sticka ut i mitt minne. För att de flesta vet, han kommer ju från väldigt, väldigt enkla förhållanden, från ett väldigt fattigt område i Brasilien. Men då när han skulle på sin första presskonferens, och han och hans team, han ska få sin första kostym. Och om man kollar på det klippet och inte ler och flinar och gläds åt hur jävla gullig han är, som typ tycker allt är så roligt att prova på en kostym för första gången. Om inte du ler och skrattar åt det, förlåt, du är gjord av sten. Okej, okay, du strider förmodligen för ISIS just nu, om det är fallet. För att då är du en iskall jävel som inte har något hjärta. Så det är tillfället också. Jag blir sugen på att kolla på det efter detta, bara för att jag känner för att le lite grann.
Ja, det låter helt rätt. Och det här är ett perfekt sätt att avrunda veckans avsnitt på. Kära vänner, vi är tillbaka nästa vecka igen. Men det är dessvärre ingen UFC den här helgen, så vi är ingen gala att bygga upp. Men vi kommer strax tillbaka igen, så vi hörs nästa vecka. Tack för den här gången. Hej då! Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world!